Nu vill jag läsa ifrån Romarbrevet 8 som sagt, och den 28:e versen. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, den som han har kallat efter sin plan. Till dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild, så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. Dem han i förväg har utsett har han kallat, också kallat, och dem har han kallat har han också gjort rättfärdiga, och dem han har gjort rättfärdiga, dem har han också skänkt sin härlighet. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför skulle han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner. Vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet. För din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknats som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet, eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.
Ja, det är roligt att vara här bland vännerna, inte bara syskon i tron utan också vänner i Sävedalen. Och jag bor kvar, familjen, vi bor kvar inte så långt härifrån, så det är nära, det är enkelt och det känns väldigt roligt att få mötas till gudstjänst och få dela det som är det dyrbaraste livet. Så tack för välkomstorden. Nu tog jag med mina papper. Jag har haft på mitt hjärta någonting som jag tycker har inte kanske talat så mycket om de sista 20 åren i alla fall kanske. Och som har blivit mer och mer aktuellt. Och det har liksom legat så tungt på mitt hjärta. Jag tänkte att det här är ju viktigt. Och i kyrkoåret, de texter som är föreslagna och så, så finns det så oerhört lite, som jag ser i alla fall, som är direkt undervisning eller där man predikar om den yttersta tiden, ändens slut och så vidare. Det som handlar om framtiden, det är ju allhelgona, domsöndagen. Annars så vet jag inte mer vad som handlar om framtiden. Jag satt för länge sedan och förberedde mig inför en begravning när jag var ny som pastor. Och jag läste uppenbarelseboken, jag läste andra texter. Evangelierna, Matteus, Markus, Lukas, som skriver väldigt mycket och lika om de här sakerna. Ändens tid. Och det var någonting som verkligen slog ner i mitt hjärta. Det var det här. Men det här handlar ju inte bara liksom om framtiden. Någonting som vi sen ska läsa om. Som vi längre fram behöver. Utan det är någonting som jag behöver idag. För att kunna leva mitt liv. Det här handlar, alltså framtiden påverkar ju nuet. Vi behöver de här orden utav vägledning, varning och inte minst tröst och hjälp. Ibland så har det väl kanske varit så att man åtminstone förr talade om de här frågorna om ändens tid. Och sen var det kanske som att jag upplevde det så lite grann. Att man levde i framtiden och var inte kvar liksom i nuet. Och då blev det ju fel. Att det var någonting som inte rörde hur vi människor har det just nu. Och det var ju så också när man läser Nya testamentet i Thessaloniki. När de fick höra det, församlingen fick höra om att Jesus ska komma tillbaka, så var det en del de som slutade arbeta. Och Paulus går ganska skarpt emot det där. Det var ungefär som de gjorde samma sak. De bara gick och väntade. De levde inte i nuet och gjorde det som Gud hade kallat dem till att göra här och nu. Så det är inte frågan om att leva i en bubbla liksom för sig själv, utan det är att få kraft att leva i nuet. Och jag skulle vilja säga så här, att den kristna tron som jag upplevde då när jag hade läst alla de här texterna i mina förberedelser. Om vi säger att vi har dåtid här, det som har varit. Och så har vi nuet här. Och så har vi framtiden här, åt det hållet. Det som har skett, det dåtiden, det handlar ju bland annat om vad Jesus har gjort för dig och mig, för vår värld. Och det får jag uppleva konsekvensen av i nuet. Jag får veta att jag är ett Guds barn om jag tar emot vad Jesus har gjort för mig. Om jag tar emot honom i mitt liv. Så det som har skett, det Jesus har gjort, det påverkar mig nu. Det får jag leva i frukterna utav. Men det är också det här då som jag sa alldeles nyss. Det som kommer, det som är framtiden, det påverkar också mitt nu. Mitt liv här och nu, därför att det visar hur Gud vill att jag ska leva, och det ger mig tröst och vet att jaha, Herren kommer vara med mig även då, i det som jag läser om som verkar svårt, kanske i alla fall svårt att förstå ibland, men det påverkar mig nu, därför att jag känner då att amen, vad som än händer i framtiden så har Jesus Kristus lovat att han ska vara med alla dagar in till tidens slut. Så det här är liksom en grund för det som jag vill säga. Och jag tycker att det här ämnet, det är ju så stort. Och vi dyker ner i några bibelställen. Jag hoppas att det inte ska bli för långt. Vi läser först ett avsnitt ifrån Matteus evangeliet. Och sen dyker vi ner också i lite Lukas i några brev. Men först en sak till innan vi börjar läsa. Precis som du eller vi som föräldrar, som vuxna, vill förbereda våra barn eller de som vi har i vår närhet som växer upp. Vi vill hjälpa dem att hantera livet, det som kommer. Så får vi inte bara så att säga, ja men det blir nog bra ska du se. Det blir nog bra. Utan vi säger, ja men om det blir så, det kan bli så här framöver. Eller när du går i skolan och så vidare med betyg. Och det kan vara allt möjligt man tänker på i livet. Så ger man ord som förbereder. Och man ger ord som ger tröst. När du kommer i de situationerna så vet du. Att du är inte ensam. Ja, vi säger olika saker för att förbereda barnen, de som växer upp på livet. Och vår himmelske far, han vill också förbereda oss och ge oss det vi behöver för våra liv. Och han har ju gett oss sitt ord. Och det ska ju ärligt säga så att en del är ju lite svårt att förstå. Det är mycket bildspråk och symboler om vi till exempel läser i Uppenbarelseboken eller i Daniels bok i Gamla testamentet. Men låt oss inte ge upp, utan vi läser och så tar vi till oss det som vi förstår och så ber vi: Herre, helige ande, vägled mig, vägled oss när vi läser om framtiden, om vad du vill med våra liv. Och tänk att det är 70 kapitel, hela 70 kapitel min man har räknat ut in i Bibeln som handlar om framtiden. Det är ganska mycket. 70 kapitel. Och låt oss inte hoppa över de kapitlen, utan låt oss liksom ta oss an det, de också, och läsa och be att Gud ska visa oss. Det vi ska läsa nu från Matteus 24, ifrån början, det är ord, det är ett avsnitt ur ett tal som Jesus höll för lärjungarna på Oljeberget strax innan påsk. Och det börjar med att de sitter där och ser upp på det fantastiska templet i Jerusalem. När Jesus lämnade templet och var på väg ut kom hans lärjungar fram och visade honom på tempelbyggnaderna. Han sa det till dem: ni ser allt detta. Ja, det var verkligen stort och imponerande, det här templet. Men han sa det till dem: ni ser allt detta. Amen, säger jag er, här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska brytas ner. Oj då! Och så skedde år 70 när romarna kom in i Jerusalem, i Israel. När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom gick de fram till honom och frågade: säg oss, när ska detta ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade dem: se till att ingen bedrar er. Till många ska komma i mitt namn och säga: jag är Messias, och de ska leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Till detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Sen fortsätter ju Jesus här. Han fortsätter ju även in i det som vi säger är det 25 kapitlet. Men en vers, den 25, så står det: jag har nu sagt er detta i förväg. Matteus 24:25. Han sa det här i förväg. Och när man vet någonting i förväg vad som kommer att hända, så kan det gå mycket bättre, eller hur? Man är förvarnad också på det som är svårt. Ungefär som man säger, min dotter som var till en tandläkare, och de gjorde en väldigt stor, ett stort ingrepp. Och den här tandläkaren sa: nu ska jag göra det här. Och nu ska jag göra det här, och så vidare. Jag satt där och försökte vara moraliskt stöd. Och vilken skillnad mot någon som bara håller på. Och vår far i himlen, jag tror han verkligen känner så starkt med oss. Ja, han har ett sånt enormt hjärta. Han känner med människor som lider. Och det här att säga att det här kommer att bli så här, det kommer att bli svåra tider också. Det här är ju saker som man ryggar till inför. Fadershjärtat fanns där, och kanske han helst skulle ha velat slippa tala om de här sakerna. Men det var bättre att han förberedde oss. Se till att ingen bedrar er, säger Jesus där i början. Va? Kan man bli bedragen? Ja, som kristen. Det här var ju till lärjungarna. Det var inte till folk i allmänhet. Kan jag bli bedragen som kristen? Ja, och gång på gång så står det här. Vaka. Se upp. Alltså vi kan bli lurade. Och hur ska vi kunna bli bevarade ifrån att bli bedragna? Jo, genom att hålla oss nära Jesus. Att hålla oss nära honom. Och han vill naturligtvis hjälpa oss. Han har ju gett oss hjälparen, den helige ande. Och han är själv med. Och vill tala om när vi frågar. Gud, visa mig vägen. Visa mig om det är någonting som är falskt. Som inte stämmer med din vilja, med ditt ord. Och naturligtvis vill han tala om. Se till att ingen bedrar er. Men vi behöver vara vakna över att det här kan ske. Se till att ni inte blir skrämda, står det också. En diktator eller en ledare som vill få folk med sig, som vill kontrollera människor, använder sig ofta utav det här att skrämma. Det har ni väl tänkt på kanske. Som gör då att människor blir osäkra. Jaha, ena dagen ska man göra si, andra dagen ska man göra så. Och då till slut så vet man inte, jaha. Och då har man släppt uppmärksamheten på det som är positivt och gott. Utan då går man där och är rädd. Och undrar vad ska hända idag. Och så har man fokus på sånt som drar ner oss. Och jag tänker på det här när det står, var inte rädd. Det står ju, det sägs ungefär 365 gånger i Bibeln. Var inte rädd. Var inte rädda. Och om vi blir rädda så får vi komma tillbaka. Jesus, hjälp mig. Hjälp mig att återigen fästa min blick på dig och ta emot det här. Att du säger att du är med mig, du är med oss. Och vi behöver inte vara rädda, även om det finns väldigt mycket nu för tiden. Som vill skrämma oss ut i vår värld. Terrorism och krig, ja, vi behöver nästan inte säga det. För det är en osäker, omskakande tid, eller hur? Det är mycket som kommer så nära oss. Se till att ni inte blir skrämda. Förföljelsen av de kristna har ju ökat oerhört. Det som såg så positivt ut i Mellanöstern med revolutioner, att man ville få demokrati, det gjorde ju då att många kristna fick uppleva en svår förföljelse. Och den har ökat, och det är ju de kristna som framförallt är förföljda. Och det man kan läsa om det här, och det är ett stort antal. Ja, det är svårt att ta in. Så även om vi inte har det så här i Sverige, nu i alla fall, så våra trossyskon utöver vår värld upplever det här. Men vad läser de i Bibeln för att få styrka? Jag tror inte de sitter och matar sig mer och mer med vad som sker runt omkring. Utan jag tror verkligen att de går till det här. Herren är med oss. Han har lovat att han ska styrka oss. Ge oss allt det vi behöver. Och han är med oss i framtiden också. De här texterna tror jag är väldigt levande för dem. Kärleken ska svalna hos de flesta på grund av laglöshet. Och det är också det här. När vi ser hur saker och ting sker som... Det är så fel, det är så ont, det är så orättvist. Så är det väldigt lätt att vi börjar se så mycket på det här runt omkring. Ondskan. Så att vi blir upptagna av det. Och så tänker man, ja, det är nog bäst att jag tänker på mig själv. Att jag har det jag behöver. Att jag är trygg, att jag är säker. Och så kanske man glömmer människor runt omkring. Och så blir det det här. Ja, men kärleken då. Det är ju det främsta. Guds kärlek bland oss troende och bland människor. Låt oss be Gud att kärleken inte får svalna. Och att vi får ha våra ögon på Guds kärlek ständigt. Hur han älskade trots att han var förföljd. Trots att Jesus var slagen och piskad och korsfäst. Så bad han om förlåt dem. Så kärleken behöver inte svalna. Falska profeter och så vidare. Ja, jag fortsätter. Det står så ska vi bli frälsta. Det här är ju en slutlig frälsning. Vi är frälsta, vi är räddade nu. Men det kommer en slutlig frälsning. Står det. En slutlig räddning. Och det som är vår uppgift. Alla dagar som är kvar. Det är att fortsätta och berätta de glada nyheterna om vad Jesus har gjort för oss. Om Guds rike. För det står ju här att sen ska slutet komma till ett vittnesbörd för hela vår värld. Så den uppgiften har vi kvar. Oavsett hur det är runt omkring oss. För det är Guds kärleksbudskap om räddning, om frälsning, om förlåtelse. Och Guds kärlek i människors hjärtan som vi ska fortsätta att leva i och sprida och tala om. Nu går vi till Lukas 21. Det är lite kompletterande där bara. Det står här, om man vill läsa mer. Man tänker på det här med miljöförstöring och klimatförändringar och så vidare. Så vet Herren om allt det här. Och det står ju också om det i hans ord. Ifrån den 25 versen i Lukas 21. Tecken ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest. Och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människorna ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Till himlens krafter ska skakas. Och då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske så räta på er, lyft upp era huvuden. Till då närmar sig er förlossning. Det här är ju från Daniels bok som Jesus liksom har i bakhuvudet där. Att han ska komma, han som är människosonen. Och så hoppar vi där till vers 31. När ni ser att detta händer vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Amen säger jag, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Aldrig förgå. Guds ord, vad som än händer, ska det bestå. Det finns sånt som verkligen är bestående i vår värld som är så föränderlig. Guds ord, den Gud är, och Guds ord förändras aldrig. Hans ord, hans löften, att han går med oss. Allt det här består, vad som än händer. Sen går vi till första Thessalonikerbrevet. Vi ska läsa bara några få verser i fjärde och sen i femte versen, kapitlet. Där står det bland annat om det här man sörjde de som hade dött i tron på Jesus. Och så skriver Paulus här om Herrens ankomst i fjärde kapitlet. Vers 17 och 18. Han talar här om att inte sörja. Alltså vi har ett hopp. Så vår sorg är inte bottendjup utan den finns tillsammans med Jesus Kristus. Att det finns ett hopp mitt i den här sorgen och saknaden. Och Jesus ska komma tillbaka och hämta oss alla. Och de som redan har dött ska få komma med. Och så står det i vers 17. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland molnen tillsammans med dem som redan har dött och för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Och sen trösta varandra med dessa ord. Tänk om man hade förstått, det tänkte jag när jag var i tonåren och läste om de här sakerna. Ja, det var inte så mycket tröst. Men det är ju det som Bibeln talar om. Det är för att trösta oss som vi får de här orden. Vi ska alltid få vara med Jesus Kristus. Han som älskar dig och mig med en evig kärlek. Som har utgett sig för oss. Så underbart att få vara med honom. Även om jag inte förstår hur och på vi och så. Men alltid få vara med honom. Och han vill trösta oss inför den här dagen. Inte skrämma oss, han vill trösta. Det är andra som skrämmer. Men Gud, han är tröstens Gud. Och så går vi till 5:e kapitlet, vers 8 och 9. Och här har det talats om att Jesus kommer snabbt, och att vi är ljusets barn, och så står det. Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar. Och hoppet om frälsning som hjälm. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Hoppet, alltså hjälmen är hoppet. Och jag tolkar det så här, att hoppet beskyddar oss. Beskyddar våra tankar när vi blir oroliga och rädda kanske. Hoppet, han ger oss en rustning, en utrustning. Och Gud, han vill att vi ska vinna frälsning. Det är inte frågan om någon vredesdom mot hans folk. Utan det är tröst och det är nåd och det är hjälp. Kan vi ta in det? Han är vår pappa, den perfekte, full av kärlek. Den perfekte föräldern. Och det här som vi har läst om nu, det handlar ju också om att inte vara passiv. Det är ingen passivitet, som jag sa, det här att de slutade jobba och Paulus fick förmana dem att fortsätta. Lev som förut och tjäna Herren. Så att det kristna livet, det är att fortsätta och fortsätta och fortsätta. Gå med Herren Jesus Kristus. Han är densamma igår, idag och evighet. Orkar ni några få verser från 2 Petrusbrevet. Som säger några andra saker än det vi har sagt tidigare. Nu ska vi se här bara. I 3:e kapitlet i 2 brevet skriver Petrus om Jesu återkomst. Vad säger då Petrus? Vad har han fått för inspiration genom den helige ande från Gud? Jo, vi läser vers 11 till och med 13. För han skriver också att Herrens dag kommer som en tjuv. Och det kommer att ske mycket på kort tid. Stor förändring med himla, kroppar och så vidare. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni inte då leva? Medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst. Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Va? En ny jord? Ja, det står så här. Visst, vi har ett ansvar för den här jorden. Men det kommer en ny jord där rättfärdighet bor. Där det kommer att vara som Gud tänkte från början. I paradiset. I Edens lustgård. Där det inte finns någon ondska. Där det bara finns rättfärdighet och godhet och sanning. Men det här ordet påskyndar. Jag tänkte som så. Vad står egentligen, om man nu ska läsa lite runt omkring, påskynda? Kan du och jag, kan Guds församling påskynda det här att Jesus kommer? Kan vi göra någonting? Återigen, ja, det kanske inte är så att vi bara sitter och väntar. Att det är vår liksom uppgift då. Nej, vi ska fortsätta att sprida Guds ord och så vidare. Men hur ber vi i Herrens bön? Jo, vi ber den gamla formuleringen, tillkomme ditt rike, eller låt ditt rike komma. Vi ber att det ska komma. Och bön att Guds rike ska komma, det är en del av det vi kan göra. När Guds rike alltså kommer och det blir det fullkomliga som Gud har tänkt, det fullkomliga livet. Bön. Och genom förkunnelse, som vi läste i Matteus 24, med att predika, att tala om Guds frälsning, erbjudandet. Och genom hur vi lever. Att leva heligt. Att verkligen vilja leva för Gud. Vad är det att vara helig? Det är att vara avskild. Det är inte att vara konstig. Det är att säga, nu omvänder jag mig. Jag överlåter mitt liv till dig. Nu vill jag följa dig. Jag vill lyssna till dig. Det är att leva gudfruktigt. Att vandra i tro med Gud. Det är inte vissa som är liksom speciella. Åh, de är gudfruktiga. Utan det här är någonting för Guds församling. Du och jag kan få leva ett heligt och ett gudfruktigt. Ett liv i tro och tillit. Och det påverkar faktiskt också till viss del det här att Guds rike kommer. Jag läste i en bok, Förstår du vad du läser? En bok som handlar, som ger en introduktion till varje bok i Bibeln. Och där står det om uppenbarelseboken. Och egentligen gäller det hela Bibeln och allt det som står om den yttersta tiden då. För det första, att hjälpa församlingen att rätt förstå sin situation. För det andra, att utrusta församlingen till att leva för Gud. För det tredje, att trösta församlingen genom att visa på Guds rikes seger. Alltså hjälpa, utrusta och trösta församlingen. Det är vad Gud vill med sitt ord om den tid som kommer. Det vill han med oss. Och nu vill jag avsluta faktiskt med ett bibelställe. Men det handlar om hopp. Ett fantastiskt hopp som vi har. I Hebreerbrevet, det 6:e kapitlet. Från den 18:e versen. Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden i vilka Gud omöjligt kan ljuga, få en kraftig uppmuntran. Vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger. I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss när han blev överste präst för evigt och så vidare. Det Jesus gjorde, hoppet, det liknas ju ibland, som vi ser också i smycken eller så, som ett ankare. Och ett ankare ska ju hålla fast en båt. Men det här själens ankare, hoppet, det når in i himlen. Och det är så säkert. Det håller så väl. Det finns ingenting som kan rubba det här ankaret. Det finns ingenting som kan rubba det hopp som vi har i Gud. Det Jesus Kristus har gjort för oss. Ja. Visst har vi all anledning att tacka för det hopp som vi har. För den tröst som han vill ge oss dag för dag. Den vägledning, kanske varning. Gå inte dit, gå dit istället. Lyssna inte på den. Det blir fel, det blir inte bra för dig eller för er. Följ mig, säger han. Det finns ett hopp också i den här tiden som är svår och som vill få oss att kanske tappa tron eller tappa hoppet, många unga som inte har så mycket hopp inför framtiden. Det kristna hoppet hör ihop med tro och tillit. Det hör ihop med att känna sig trygg. Och det hör ihop med Jesus Kristus och hans återkomst. Så när vi tänker på det här, vad har jag för hopp? Ja, vad har jag för tro? Jo, min tro är knuten till Jesus Kristus. Där har jag mitt hopp inför framtiden. Där har jag mitt hopp också i nuet. Och han ska komma tillbaka. Och det är den stora händelsen som markerar övergången mellan en kristnes nuvarande tillstånd och livsvillkor och hans härliga tillstånd i framtiden. Det är att Jesus ska komma och upprätta sitt rike fullt ut. Guds rike har kommit, men en dag ska det komma fullt ut. Och tills dess så går vi. Och han går med Herren, med oss. Vi går tillsammans med Jesus Kristus. Och han ska bevara oss. Han ska beskydda oss. Han ska leda oss. Bara vi frågar efter honom. Ska vi be tillsammans? Vi tackar dig Herre för de löften. Den uppmuntran mitt i allt det här som också känns svårt. Som vi förstår kommer, som vi har sett en del utav som skakar om oss. Vi tackar dig Herre för hoppet, det kristna hoppet. Som är så väl förankrat i ditt rike i himlen. Och vi tackar dig Herre att vi får be Herre om att leva i det hoppet. Att vända vår blick när vi känner oss rädda. När vi undrar hur det kommer att bli här framöver. Tack att vi får vända oss till dig och vi får påminna oss om att vi har ett hopp i dig som är väl förankrat. Tack att du tar hand om oss som är här på gudstjänst idag. Du tar hand om oss som de vi tänker på. De vi kanske oroar oss för. Som vi ber för. Tack att du känner dem Herre. Och du vill vara också deras Gud, hoppets Gud för dem. Vi överlämnar oss åt dig och vi prisar dig för din nåd och trofasthet i Jesu namn. Amen.